In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Hej och välkomna ska ni vara till denna veckans avsnitt av Sportbladets Silly Season-podd. Jag heter Kristoffer Karlsson. Jag är precis tillbaka från Vigo och har gästats i studion i Stockholm av två riktigt taggade gentlemän. Vi kan ju börja med att presentera Patrik Sjögren som är tillbaka den här veckan igen. Kul att ha dig tillbaka.
Tillbaka? Jag är ju alltid med.
Mm. Ja. Ja, det går att lita på Sjögren, det gör det.
Fan.
Kalle, det var ett tag sedan du var med.
Går inte att lita på mig. Nej, men det var ett bra tag sedan. Men nu känns det som att det var ett perfekt tillfälle att göra comeback.
Nu börjar det bli hett, då kommer du tillbaka sen.
Precis. När gräset börjar bli grönt, då börjar man lira boll igen. När det börjar hända saker på CDC-marknaden, då gör man comeback här.
Ja. Aldrig gjort en försäsong, Kalle Karlsson.
Faktiskt.
Du har valt en bra vecka som sagt, för det har hänt lite grann, om vi säger så, i helgen och veckan som har gått och igår till och med för den delen. Vi kan väl börja med en klubb som kommer ta lite plats i det avsnittet, för det har ju hänt en del grejer i Manchester United. Patrik, du och jag pratade förra veckan om Ed Woodward. Det dröjde lite grann igen, tyckte vi. Och så tog vi upp att Kalle, du brukar, eller du har gjort det tidigare, försvarat Ed Woodward lite grann i smärre disputer med mig. Men här drar han loss bomb efter bomb efter bomb. Och är ju en slags messias nu bland United-fansen. Hur imponerande är det att liksom bara skaka loss de här en på en?
Men nej, men Schweinsteiger, alltså det beror på hur man ser det. Schweinsteiger är ju en svinbra spelare, en sån här overklig värvning på ett sätt. Samtidigt är han 30 år och liksom går lite emot Uniteds värvningspolicy. Sen får min Schneiderlein en till mittfältare, och då kan man börja fråga sig om det är så många mittfältare de ska ha, om de inte borde ha loss den där mittbacken snart och eventuellt den där anfallaren nu också. Så att, men nej, det är såklart imponerande att lösa Schweinsteiger, det måste man ju säga. Det är en sån värvning som inte ska gå att göra egentligen.
Men är den så overklig egentligen? Jag skulle säga Schweinsteiger för 5 år sedan efter VM 2010, när han hade tagit steget ner till defensiv mitt och etablerat sig som en av de bästa i världen i just den positionen, då hade den varit overklig.
Ja,
nu är den ju inte overklig med tanke på att han under förra säsongen i Bayern inte var ordinarie helt och hållet i alla matcher. Han har ett kontrakt som går ut om ett år. Han är inte kanske Guardiolas största favorit. Han hamnat i den där fasen i karriären där han har vunnit allt, precis allt, och borde söka efter en ny utmaning.
Men så att jag tycker att det var
rimlig den värvningen.
Det klassiska Bayern, vad fan.
Alltså United har ju ryckt i honom i ganska många år. Så att det har ju liksom spekulerats varje sommar, känns det som, om Schweinsteiger. Och det kändes inte så förvånande, tycker jag, att de fick loss honom. Och det känns väl som att en affär med flera vinnare faktiskt. Jag menar, Schweinsteiger själv får en ny miljö och kanske en chans till en nytändning. United får in otroligt mycket rutin. Och Bayern, och framförallt då Guardiola, slipper ett möjligt problem nästa säsong med att ha en Schweinsteiger som kanske inte accepterar en rotationsroll i Bayern. Så att jag tycker att det är många vinnare här. Det man kan se är att Bayern förlorar klubbkultur och ledarskap i massor när han lämnar.
Det är ju det som är märkligt, det gnälls för lite över det också, att Guardiola nu monterar ner Bayern München och tar in spanjor efter spanjor som folk börjar fasa att han ska göra nu. Det finns väl ändå förluster, alltså tidigare har man ändå hållit hårt i just de här, det är de som inte varit flyttbara, framförallt inte från Bayern München.
Nej, absolut, och det är en fair point, men samtidigt så för varje storlag som byggs upp så kommer det ju en tid när man måste förnya. Mm. Och då får vi ju se här om några år om det var rätt läge att förnya eller om det inte var det. Men ofta tycker jag vi pratar i de här poddarna om att nu är det dags och nu är det verkligen dags. Eller nu är det egentligen, de gjorde det här för sent. Men Guardiola har ju alltid varit den som kanske ligger lite i framkant när det gäller just den här förnyelseprocessen. Så att det är väl naturligt att han är den som kanske gör det lite för tidigt då, kanske om det blir så i det här fallet.
Vi har de senaste säsongerna, eller ja, sen Paul Scholes gick i pension och sen tvingades komma tillbaka, klagat på att Uniteds mittfält har lämnat en del att önska. Med den här, de här förutsättningarna som de ger sig själva nu, hur starkt står det på en europeisk nivå? Är det crème de la crème, eller vad pratar vi?
Nej, europeisk nivå, om man ska upp och jämföra med de allra bästa, så tycker jag inte de är där. Men jämför man med Premier League-nivå nu, så är de ju uppe i topp, liksom toppskiktet där, och kan utmana de allra bästa på centralt mittfält. Det har de inte kunnat gjort egentligen sen säsongen 2007-2008 när de hade Carrick och Paul Scholes. Året efter, 2008-2009, då hade ju Scholes blivit ett år äldre. Jag tyckte han började tappa då. Så att ja, första gången på vad blir det, 7 år egentligen som Uniteds mittfält på pappret ser riktigt, riktigt starkt ut. Jag tror också att de har gjort det här som en plan nu. De kalkylerat kommer de ha ett överflöd den här säsongen. Och sen kommer de att pensionera Michael Carrick. Han håller den här säsongen också. Han kommer vara väldigt viktig när han väl spelar. När han har börjat dra på sig rätt mycket skador. Så han kommer göra kanske 20 ligamatcher av 38. Och då kommer Schneider in att stå under hans skugga och fylla i när det behövs. Och då får han samtidigt liksom gå ett praktikår under Carrick. Och sen växa in och ta manteln fullt ut kanske om ett år då. Det ska jag tippa på. För jag, så bra som Michael Carrick var förra säsongen, så är det svårt att tro att han bara på några månader har tappat allt det. Jag tror att han fortfarande kommer vara väldigt viktig för United när han väl spelar. Men hans speltid kommer att minska mer och mer.
Men de andra lagdelarna då? Nu hyllar vi in i mittfältet det de saknat tidigare. Men tidigare har de ändå haft ett mittförsvar som har varit imponerad av, ett anfall med en bredd som har varit imponerad av. Där är det ju väldigt tunt nu.
Ja, det är ju egentligen otroligt. Det är häpnadsväckande att man kan lägga så mycket pengar som de har gjort de senaste 2 åren och ändå ha de här luckorna i truppen som de har. Och det är ju för att förra sommaren så fick de ju inte in den där mittbacksförstärkningen som de hade behövt. Så då står ju med det där problemet fortfarande. Ja. Och det är där de måste, det måste de få in. Och det är ju samma problem för alla klubbar att få in den där spelaren. För att riktigt, riktigt bra mittbackar, den där mittbacken av Nemanja Vidic-snitt, den finns ju inte på marknaden. Och jag menar, City letar ju också efter den där spelaren. Och det är flera klubbar som gör det. De har ju hamnat också i en svår situation med De Gea-grejen. Att ja visst, ta in Ramos då för De Gea. Men då har du ju problemet med att då måste du hitta en målvakt istället. Så och att sen, de behöver, i nuläget behöver de definitivt få in en mittback. Om det är Ramos eller Otamendi får vi se. Eller någon annan. Sen blir det intressant att se hur de resonerar kring den anfallsplatsen som de också måste tillsätta. För Hernandez räknar med försvinner. Jag tror inte han accepterar att vara andra, tredje anfallare igen på Trafford. Rooney är för bra för att sitta på bänken. Men de måste ju ha en till bakom han om han skulle gå sönder.
Någon borde gå i djupled också kan man ju tycka.
Ja, det innebär ju att Edinson Cavani känns ju naturligt att rycka i. För det skulle ju vara en sån spelare. Men då är ju det intressant, vad gör Rooney då? Om de ska spela det systemet de hade i fjol med en central anfallare, vad blir Rooneys roll då?
Och kommer PSG verkligen släppa Cavani om Zlatan bara ett år på kontraktet också? Det känns ju väldigt, väldigt konstigt.
Nej, det är ju också intressant. Det blir ju ett dominospel det här. Men jag tror definitivt att Uniteds intresse när det gäller Cavani är rejält.
Kan, om jag får lansera teorin här då, att Edinson Cavani egentligen inte är på den nivån som man kanske trodde att han var på när han slog igenom i Italien, att PSG kanske vill tjäna pengar på Cavani nu medan det fortfarande går att kräma ut någonting ur honom. För det, är ju, det blir ju smärtsamt tydligt här de säsongerna han har haft i PSG att ja, är han en världsklassanfallare? Ja.
Han är inte kanske den absoluta toppen, men jag tycker ändå så länge han spelar som central anfallare så kommer han göra mål och han kommer jobba extremt hårt. Och då är han, ja, han är ju inte i klass med de allra bästa, men han är ju den där samlingen som är precis bakom, det tycker jag.
Ja, han är ju en bra komplementspelare till en världsanfallare, och det är väl Zlatan som ska ersätta, inte Cavani. Ska man ersätta båda och hitta 2 världsanfallare på marknaden samtidigt i en klubben, det känns ju jävligt svårt.
Alltså, bara hitta en anfallare på marknaden idag, ja, är precis exakt. Omöjligt. Jag menar, bara man hör summan som nämns när det gäller att gå in, vi kommer säkert komma in på han senare när det gäller andra klubbar, men det är ju skrämmande när man liksom snacka Higuain och de liksom summorna som nämns.
Det är... Men ta summorna på Otamendi också. Det blir också sådär bara för att det inte finns några mittbackar.
Ja, det är ju marknadens styr.
Mm. Men United, som vi också rörde lite grann vid förra veckan, Patrik, att det kändes ändå som att det fanns någonting runt hörnet. Det låg och lurade någonting. Och, liksom, och det var ju där vi var inne på liksom, Woodward, kan han kliva fram nu? Liksom? Kan vi få in de här värvningarna som ändå vi kände av? Det kommer spenderas mer pengar i United den här sommaren. Visst kommer det göra det?
Det kommer det göra. Jag räknar också med att det kommer säljas några spelare här. Jag skulle ju tro att Angel Di Maria till exempel, med tanke på att han avslutade förra säsongen, hur bra det fungerade med Mata i en kantroll, att Depay har kommit in, att Young finns där med den starka säsongen han har i ryggsäcken. Jag tror att man resonera på det sättet du var inne på med PSG. Det är ju en jättechans för United att återfå de här pengarna på Di Maria när han fortfarande har det här ganska höga marknadsvärdet ändå.
Skippa lönen, bara den posten.
Ja, bara den posten. Så jag tror att de tar den smällen och säljer om de får ett bud här. Det verkar ju som att PSG är intresserat där. Mm. Sen tror jag ju Johnny Evans försvinner. Jag tror att Adnan Januzaj kommer hamna i kläm på ett sätt som gör att han definitivt minst blir utlånad i alla fall. Mm.
Chicharito
försvinner. Jag tror att en sån som Antonio Valencia, nu när Darmian kommer in som högerback, så ska han vara liksom rotationsspelare på högerback eller yttermittfält. Ja, det är ju tacksamt om man vill ha den rollen, och det kommer han säkert anta om man vill, men han kan nog också, om det kommer ett bud, försvinna.
Rafael
är en sån spelare. De säljer ju inte både Valencia och Rafael, men någon av dem kan ju säkert bli överflödig.
Men det känns som att de har ett problem också, tycker jag. Alltså, om man, just med Ramos och Otamendi, det kändes ju som att de hade Otamendi på gång, att det ändå var det som var huvudmålet. Och sen kom Real in för det sker, och så såg de den här chansen att få Ramos, och så lades Otamendi på is. Ja. Och nu verkar ju Ramos, liksom, han står ju och kramas med Florentino Perez nu igen och liksom nästan hånglar upp sin Real-president. Det är så mycket kärlek där. Och Perez säger också öppet att han inte ska lämna. Så om han nu faller, då alltså, kommer efter Otamendi igen. Vet fan, då har de en jävla kniv i
sitt scen. Ja, då har de spelat bort Otamendi-spåret lite grann och gjort det misstaget som många klubbar gör. Det vill säga att man riktar blicken på en häst och sen har den andra sprungit bort.
Och så utnyttjas man lite av den där
så är det ju.
Hästen
så
som
är det
egentligen vill andra saker.
Ja, och det finns ju den risken. Så får vi se då om de kan pinpointa någon annan mittförsvarare av högklass. Det är ju snackas om några fler namn, men det blir intressant också att se hur mycket pengar de får betala då. Men å andra sidan verkar inte pengar vara något problem. Det är som att de använder alla de här strömmarna de får in, både när det gäller marknadsavtal och tröjförsäljning och tv-avtal och allt. Det är som att det får kosta vad det vill nu för att återetablera laget i toppen. Det är som att det var det som rådde förra sommaren, det är det som råder nu också.
Och någonting har ju Platini sagt till klubbarna med FFP lättare. Han har ju sagt det också, Platini, att det är på gång. Och det är ju tydligt att de har fått något slags löfte, för alla gick ju loss där helt plötsligt.
Ja.
Och exakt, Woodward döpt till the commercial Ronaldo of world football. Är de här, om vi kollar på de här värvningarna som kommit i dagarna, hur liksom starka är de att liksom dra ur säcken? Är det liksom Woodward som, alltså, för han hyllas ju som en messias, det gör han nu. Han har dragit loss de här värvningarna. Men är de enkla värvningar att göra, eller är de lite svårare värvningar att göra? Darmian är väl ganska tacksam att plocka från Torino till exempel.
Schneiderlein kan man väl gissa att han fick något slags löfte förra sommaren när han försökte bråka sig bort att du får gå nästa sommar.
Ja, där handlar ju egentligen om en ren huggsexa med alla klubbar.
Och den ska United kunna vinna inom England. Det är väl ingen sån, alltså det är så starkare de fortfarande.
Lite med spelarens egen vilja. Så det är klart att Schneiderlein ser en chans att få en viktig roll i United när Carrick blir till åren. Så den är inte heller så svår. Schweinsteiger är ju en svåra här då.
Ja, och du vill ju hävda att den är lite lättare.
Lättare än vad du tycker då.
Jag tycker att den borde vara i alla fall.
Ja, kanske. Men med Schweinsteigers läge, kontraktssituation och status i truppen, så tycker jag inte att den är så svår heller. Ja. Det blir intressant att se om Woodward kan sätta den där svåra, riktigt svåra värvningen.
Benzema?
Ja, om det nu är Benzema. Jag är svårt att se att de värvar Benzema. Men
kan han behålla det ske? Så
men
är
den
det
där
ändå
mittbacken, det är den jag tänker på. Det är den som är den svåra i det här läget.
Sätta Ramos är ju bra, men kan han behålla det ske så är det också en vinst i sig.
Det är en vinst
i sig. Och den trodde inte jag skulle hända. Jag är fortfarande rätt säker på att han kommer försvinna.
Jag tror att det är en sån som kan dra sig sträckbänk ett tag och att han kan försvinna i augusti.
Real måste ju ha någon.
Så är det.
Och det talas inte om någon annan.
Nej.
Det är han de vill ha. De vet ju ofta i Real Madrid att de får det de pekar på, ja, till slut.
Ja.
Mm. Mer eller mindre. Så att jag tror nog att det kommer bli så förr eller senare.
Två andra anfallsnamn som vi inte nämnt ännu, men som ISPN rapporterar om, är Lewandowski och Benteke.
Mm, helt plötsligt. Det är intressant. Lev bara,
men det är bara konstigt. Alltså, det känns som att det är det här vanliga pusslet. Oj, de kunde köpa från Bayern München. Oh, nu är det goda relationer. Nu kan de ta Lewandowski också. Mm. Nej, det kan de inte.
Nej, det tror inte jag heller. När det gäller Benteke är det intressant att han ens bollas upp i samband
med... Ja, men det känns också som en sån här panikgrej från brittisk press. Att, ja, men anfallare, vad har vi för namn? Och vi satt ju här och letade namn för 2 minuter sedan på marknaden. Så det finns inga, och brittisk press, de skriver ju ändå om namn. De måste ju ha någon namn där och fylla lucka med. Det känns som de kastar in Benteke i alla klubbar de kan.
Det är svårt att säga att det skulle bli verklighet.
Ja, det känns otroligt konstigt, jag håller med.
Men vi kan ju komma överens om att Lewandowski är en sån där värvning som den hade varit svår att sätta för Woodward.
Den hade varit svår.
Ja, den är omöjlig, tror jag. Mm.
Annan liten intressant silversaga som håller på att utveckla sig i United är ju Victor Valdes, som har petats från försäsongsturnén. Och det här snackade vi också om förra veckan, Patrik. Vi var inne på att de har ju Valdes där, varför gör de ingenting? Och nu gör de ju någonting. De ser ut att göra sig av med honom.
Men då, vadå, menade du att han skulle gå in då och ta första posten?
Jag menar att han skulle konkurrera om, alltså att det var det löftet han, för jag tycker det var så konstigt att han gick till United, att han valde United. Om man då skulle valt United för att vara andra målet, jag har så svårt att se det. Så min tanke är att han fått det löftet då, att ja, men det sker, vi vet att det, liksom, det finns en stor risk slash chans att han går nästa sommar, då kommer du få chansen att konkurrera. Och så var KK också inne på då, till slut kommer vi, ja, förhandlar vi oss fram till att han, de skulle ta in en till liksom, riktigt stark mål som ändå skulle, alltså ingen ny tydlig etta, utan att de har två som kan konkurrera med varandra om den platsen, att Valles var lovad den chansen. Det var min magkänsla, nu fattar jag ju ingenting, för att jag tror ju fortfarande att det sker, jag ska bort, och ska då Valles också bort, och så står de med Anders Lindgaard som förra året krävde att få lämna för att han var trött på andra mål. Det är han som fått det löftet att bli första keeper. Och bakom honom finns en kille som inte gjort en ligamatch ens liksom. Så Valdes får inte följa med på läget för att han är för dålig, så var det ju inte. Utan det är ju förmodligen att de vill bli av med honom. Det finns ett turkiskt bud, han har sagt nej, de kanske vill sätta press på honom och gå. Det är väl där det
finns ju de där uppgifterna också om att hans agent har hållit på och spelat ut honom till klubbar. Bland annat till Real Madrid, vilket var väldigt ögonfallande. Men jag skulle tro att Valdes lämnar faktiskt, och att det i så fall, om det sker, går att de satsar stort på att lösa någon annan.
På vem,
Oblak.
Oblak, tror du det?
Ja, jag tror att de kommer försöka. Mm. Det tror jag. Sen om Atletico släpper, det är ju en helt annan sak.
Det är lite synd om Atletico målvakter, det får man ändå säga.
Jag har för ett annat namn som har kopplats ihop med United på målvaktssidan är Hugo Lloris. Brutet handleden.
The one hand keeper.
Exakt. Det kan nog skrota en del av chanserna, även om det heter nu att han ska vara frisk till säsongstarten.
Ja, okay.
Men jag vet inte hur aktuell han känns någon gång där egentligen. Jag har inte tyckt i alla fall. Då känns det Åback som ett mer spännande. Det finns ju tyska namn också de skulle kunna gå på. Berndt Leno väntar jag fortfarande på någon ska hugga i. Han är väl ingen första målet direkt kanske i United, men där finns det potential liksom. Mm.
Som en del av de här Di Maria till PSG-uppgifterna så har Paris Saint också uppgifter om att United förhandlar med Lavezzi och Pastore. Och min fråga till båda er herrar är, vem hade ni helst sett i United, Lavezzi eller Pastore? Vem hade gjort sig bäst i Old Trafford?
Vem hade gjort min skada i Lavezzi?
Lavezzi tror jag.
Ja, för Pastore, ska han vara i någon offensiv mittfältsroll där?
Finns
och krocka med precis
det?
Alla spelare, så den finns i Uniteds trupp. Det vore konstigt. Lavezzi kan ju springa på djupet i alla fall. Det är ju faktiskt en sorts komplementspelare de saknar. Kan han tänka sig att sitta på en bänk, så är det inte det helt dumt kanske. Nej. Men det känns osannolikt. Han har en rätt fet lön också för att sitta på en bänk.
Ska vi avsluta United-kapitlet med att konstatera att Ed Woodward är fotbolls-Europas hetaste namn just nu?
Ja, vi får väl göra det då om du säger det.
han jobbar upp sig i alla fall.
Fast hade han liksom spritt ut de här värvningarna på de månader som gått, då hade vi inte ryckt jättemycket på axlarna å andra sidan. Det är mest att han levererar sådana här bomber. Det gillar vi honom för.
Men om vi kollar till ärkerivalen Liverpool då, så kan vi konstatera att Raheem Sterling ser ut att lämna för City 49 miljoner pund. Det är så
briljant. Jag såg en topplista på Englands 3 dyraste spelare genom alla tider. Det är så jävla bra. Raheem Sterling 1 nu. Alltså. Andy Carroll 2, Luke Shaw 3. Liksom. Det är fotbollsarvet i fotbollens hemland.
Det säger någonting om hur snedvridet har blivit när Raheem Sterling kostar 49 miljoner pund.
Herregud.
Och är den 12:e dyraste spelaren i fotbollshistorien om man nu säger för det. Det är, det är hisnande när man tänker på vad andra spelare på den listan har presterat och vad han har presterat. Sen är det ju så att du har ju sett den här utvecklingen i flera år nu med att engelska spelare kostar mer och mer. Och så gör de om regelverket och skruvar lite till så att de kostar ännu mer. Och så ta bort homegrown-regeln så finns ju inte den här överpriset längre på de här egenfostrade. Men så fort den kom till så la man ju upp för att det skulle bli så här. Mm. Och det är klart att skillnaden mellan 40 och 49... Alltså det är fortfarande väldigt mycket pengar. Mm. Men alltså det blir ju en fråga av hur mycket behöver City en engelsk spelare? Ja, extremt mycket. De har ju inte engelska spelare bortsett från Joe Hart som är etablerade i startelvan och som spelar där långsiktigt. Så att det känns inte så förvånande ändå att det blir en hög summa för dem.
Ja, det handlar ju också om fotbollsutveckling. Alltså, en sån summa, är, alltså, det var någon som sa också Bayern köpte Ribéry och Robben för lika mycket pengar.
Ja, men
som
det var ju en länge
jo, men exakt. Det, jo, men det är det jag menar. Det har hänt väldigt mycket så att 49 miljoner pund nu är inte vad 49 miljoner pund var för 10 år.
Nej, de där jämförelserna, de tycker jag är, de missar målet helt. Mm,
jo, men exakt.
Jag menar, någon skrev, ja, Real Madrid värvade Zinedine Zidane för. Ja. Liksom, men alltså, det var ju en helt annan fotbollsvärld då. Det är ju tillbaka på 2001. Det har hänt mycket på 14 år. Och, då pratar jag inte liksom hur valutorna liksom, går upp och ner. Utan det är ju helt annat.
Ja, ja, ja.
Så det är, ska man jämföra summor, då är det ju liksom 1-2 år tillbaka. Där är det kanske relevant att göra det. Men
därför menar jag så kanske det också kan vara värt så mycket för Manchester City just nu. För att de är ju uppenbarligen inte supermycket på gången. De har väldigt mycket pengar att spendera nu när FFP-grejen lättades.
Yeah.
De har ju råd. Varför ska de då inte ta den här killen som, om det lyckas kan de ha nytta av honom i 10 år. Slår man ut det på det så är det ju inte jättedyrt på det sättet. Så att det går ju ändå att motivera även för dem, även fast det är liksom Liverpool bara ska dansa och glädja över att ha fått så mycket pengar för den spelaren såklart. Men det, jag kan också förstå City.
Du är inne på homegrown-regeln, Kalle. Jag får nästan känslan att du skulle vilja skrota homegrown-regeln. Är det så?
Nej, det finns ju flera sidor av myntet. Jag tror att man, i England måste man ha den när man hamnar så långt efter spansk och tysk talangutveckling. Skulle man inte ha den, då skulle liksom Premier League svämma sig över än mer av spelare från andra länder. Och då skulle det bli ännu färre engelsmän som slår sig in i högsta ligan. Så att jag tror att den sitter nog bra där den sitter, den regeln. Jag är ju oroad ändå med den regeln om hur få engelsmän det är som spelar i högsta ligan. Jag menar, jämför mellan ligan där man ligger på en 70% beläggning med inhemska spelare, medan Premier League ligger långt under 50%, nere på 30% kanske ibland. Och då är det någonting som har gått fel, tycker jag.
Jo, men det är ju kanon att det blir så dyrt. Det ska ju vara överpriset, för att det är då det blir motiverat att fostra egna talanger. För att det är ju svindyrt att fostra egna fotbollsspelare, så är det. Så då måste det ju bli ännu dyrare att köpa färdiga engelska fotbollsspelare för att de ens ska vara motiverade och liksom fostra dem. Så att det är ju bra för engelsk fotboll att de är dyra. Mm.
Är det en ond cirkel kanske att engelsmännen då, när de säljs, så säljs de för otroliga summor och det här snacket kommer åter igen, liksom, gud vad dyr du är, ja, du ska vara, ja, bäst, ska kom igen, här har du
så
lite
är
press.
Det ju, och det är klart, jag menar, det är inte bara Sterling där som har drabbats av det här. Jag menar, ta en sån som Luke Shaw, hade han värvats i fjol för 12 miljoner pund, ja, men det är ingen som hade sagt så mycket om att han har varit skadad första säsongen, spelade sporadiskt och gjorde någon bra match där när han väl fick lira, men en lite halvdans säsong. Men nu kostar han avsevärt mycket mer än 12 miljoner pund. Och då blir det ju direkt en snackis som är det här den sämsta värvningen som någonsin har gjort som försvarare i Premier League. Alltså, det är klart att det skapar en negativ stämpel på de här inhemska killarna.
Sterling, han är inne på, eller Rodgers menar jag, är inne på att förhållandet med Sterling är inga problem alls.
Perfekt.
Det har varit hur bra som helst och det är inte alls anledningen till att han lämnar. Tror du på det, Sjögren?
Nej, det tror jag inte, men jag kan tycka att det är rätt snyggt skött också. Alltså, ska han ut och såga en så ung kille, det är lite onödigt. Han har hela tiden riktat sin ilska mot agenten och oavsett om det är sant eller inte, tycker jag jävligt snyggt gjort av honom att inte liksom För det är onödigt att skicka fansens vrede mot Raheem Sterling. Han har redan liksom fått mordhot och så vidare, kan man ju läsa idag. Det, varför ska Rodgers då vara så småaktig? Exakt, och elda på det. Så det är jätte, han är ju den större personen här. Det är skitsnyggt gjort av honom.
Sen tror jag också att han är ganska pragmatisk här. Alltså andra spelare runt om i världen ser ju hur behandlar den här tränaren sina spelare. Ja, liksom. Så ta Sir Alex Ferguson. Han har ju kört det där jämt. Alltid skydda spelaren. Skylla alltid på agenten. Spelar ingen roll hur Wayne Rooney betedde sig. Det var alltid på Stratfords fel att han ville flytta till City plötsligt. Så att jag tycker också Brennan gör rätt i det fallet.
Och sen, han hade ju blivit förloraren i affären också om han hade gått ut och sagt, ja men han har bråkat sig bort, det var en ohållbar situation. Då blir det ju att Liverpool tvingade sälja. Nu kan de ändå någonstans komma därifrån med att säga, vilket de försöker, det kan man ju tolka som man vill, men att de fick ett så bra bud så att det var värt att sälja också. Det är klart alla vet att han bråkat sig bort, men någonstans, om man ska tala kommunikationsstrategi, så är det väl rätt smart.
För visst är det en bra försäljning av Liverpool? Kvaliteten man säljer till priset man får.
Ja, alltså hade han inte bråkat och det där budet hade kommit, så är man helt övertygad om att de hade övervägt det. Sen vet jag inte om de hade accepterat det på grund av den prestigeförlust det ändå är. Men när han nu uppenbarligen har bråkat sig bort, så är det ju jävligt bra gjort att få så mycket betalt för honom.
En spelare som inte är engelsman men som ändå sägs gå för otroliga pengar i sommar är Christian Benteke, som efter hade ingen jätterolig säsong i Aston Villa den här säsongen, men prislappen är ändå där uppe skyhögt och det pekas på utköpsklausul och allt möjligt. ESPN rapporterar idag att Liverpool kommer att lägga bud i dagarna. Är Benteke den spelare som Liverpool behöver därifrån?
Jag är ju förvånad över att Danny Sturridge på något sätt har blivit bortglömd i Liverpool. Alltså, nu var han ju skadedrabbad den här säsongen som var, men skulle han vara hel, alltså, vad ska Benteke in i leken då någonstans? Alltså,
de är redan värvade.
Daniel Sturridge är ju då en av de bättre allra bästa anfallarna i ligan. Så att jag har svårt att se Benteke komma in i det, men det är klart, gör man bedömningen att Sturridge inte ska vara hel, ja, då behövs det ju en striker till där, för jag är svårt att tro att Origi och de andra, Firmino och de här, att de bär hela det själva.
Nej, men känslan var ju, tyckte jag i alla fall, det var ju att Firmino skulle bli, ja men ta Suarez plats lite, och så skulle Sturridge ha sin, ska man då in Benteke som är liksom, alltså ska de rotera då? Det känns ju också konstigt som du säger. Då får han vara bra jävla skadad liksom. Men ja, men Benteke känns också som en sån här ryktesfluga i England. De har kört på honom ett tag nu, de fortsätter kasta upp det namnet gång efter annan. Det är ingen gång hittills som det känns som det riktigt hettat till.
Jag tror att hans agent faktiskt i det fallet bidrar rätt mycket. Ja, jag skulle gissa det, för att Benteke själv efter förra säsongen var ju ganska tydlig med att han såg att nästa steg var en flytt nu. Och då tror jag att hans agent jobbar stenhårt för att få till det. Och då tror jag att han sprider ut det mesta för att få till det här.
Mm. Här har ni ett ännu galnare rykte vad gäller Liverpool. Gary Medel, en före Cardiff-spelare, nu är Inter-spelaren, kopplas ihop med Liverpool i spansk press av alla ställen. Är det någonting vi köper överhuvudtaget?
Nej, men lägg det vanliga pusslet, va? Spansk press skriver om en övergång som inte involverar Spanien. Det kan man väl skriva om. Det är väl inte där pengarna ska läggas i alla fall, på Gary Medel?
Nej, det är det väl inte. Samtidigt så hade det ju varit väldigt spännande att få se den typen av karaktärspelare in i det där pusslet. För att utan Steven Gerrard så saknas det ju onekligen någon form av ledarskap och karaktär i det där omklädningsrummet. Och Medel skulle ju vara onekligen en spelare som sätter ribban på när det handlar om karaktär.
Mm. Och hade ett starkt Copa America också, så kanske. Arsenal. Det är som vanligt ganska tyst kring Arsenal.
Ja, men samtidigt, jag tycker inte man ska börja bli orolig där. Utan kolla på hur Wenger har jobbat de senaste åren. Han har väntat ganska länge, flera gånger, med att agera. Och Peter Cech var ju en supervärvning. Jag tror att det är liksom, man kan inte övervärdera liksom betydelsen av att få in en världsklassmålvakt i en klubb som inte har haft en världsklassmålvakt nu på väldigt länge.
Sen hästsvansen?
I princip sen David Seaman, så är det ju första gången att få in en målvakt av den här digniteten. Cech är bättre än vad Seaman är också. Så att det här är en riktigt, riktigt tung, bra värvning för Arsenal. Nu känns det som när... om de nu gör bedömningen att Coquelin ska hålla, Arteta förlängde, ja, då finns det inte plats för någon defensiv mittfältare där. Då är det en anfallare som ska in. Och det blir intressant att se om de löser den. Det
är Benteke då?
Ja, det
är... kastar in det igen.
Nej, jag tror inte det. Men,
Lavezzi, Cavani.
Jag skulle ju tro att de är väldigt sugna på Benzema eller gå in.
Men kan vi sluta prata om Benzema? Men grejen är att
när man hör de summorna som nämns kring Higuain, så är det svårt att tro att Wenger ska betala det. Det är ju det visar ju bara hur sjukt det har blivit när det gäller anfallsjakten i Europa.
Blir det inte en Lacazette då? Känns inte det som...
Ja, men är det han en striker som ska bära anfallslinjen själv?
Nej, men kommer de lösa den spelare de vill ha? Det brukar ju landa i någon sån typ av spelare. Ja, ett andra, tredjehandsval liksom.
Kan bli så.
Jag säger inte att det är deras förstahandsval. Det är absolut inte det jag säger. Det säger att det är där det förmodligen eventuellt kan landa.
En annan intressant detalj jag skulle vilja höra.
Då blir det väldigt intressant att se hur de löser det där framme. För att då har de ju samma problem som i fjol.
Absolut.
Att de inte har riktigt den där topp. Forwarden som vinner ligan åt dem.
Men den är ju så svår, för att Benzema, jag vidhåller att han är mer eller mindre oflyttbar. Han måste göra sig omöjlig.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Jag förstår inte varför de någonsin skulle sälja honom annars nu. Han är fortfarande ung, han är jättestatus, jättepopulär, har sin roll, fyller den perfekt liksom. Och Higuain har vi pratat om.
Det skulle
om,
ju liksom, vara det där med ryktena om att Rafael Benitez vill spela Ronaldo centralt.
Ja, men hur mycket substans har vi hittat i det än så länge? Det känns ju tveksamt.
Det vore intressant att höra vad herrarna har att säga angående just check situationen på målvaktssidan. För när det blev klart så fick jag frågan i någon webb-tv-sändning här i bygget. Vad hände med Chesney och Ospina? Och jag var ju inne mer på spåret att liksom Chesney borde leta sig bort. Ja. För Ospina kom till klubben som andra målvakt. För honom är det inga problem. Chesney däremot, helt annan historia. Hur ser ni?
Chesney är ju basist i bandet, är han inte det? Och sen så saknar de ju den där trummisen. Sen var ju Rosicki gitarrist i för sig. Så han kan ju inte gå.
Nej.
Det är omöjligt.
Nej, men jag håller väl med dig egentligen där. Jag menar, Ospina har ju sagt någonting om att han accepterar att det kommer konkurrens här utifrån. Och Chesney, att han skulle stanna kvar och vara tvåa där, det känns som helt fel karriärval. Ja. Nu är ju han Arsenal-fostrad och det är klart att han har starka band i den klubben.
Verkligen.
Men för sin egen karriärs skull nu med Chex, så är det svårt att tro att det bästa för hans del är att stanna i Arsenal.
Ja, för visst är det alla dagar i veckan check som kommer stå fram tills att han hänger upp handskarna.
Ja, det är svårt att se något annat.
Tveklöst.
Men ändå så är det ryktena. Det är alltså den målvakt som liksom,
ja, det är ju
Ospina
som verkar flyttas
exakt,
på. Så är det. Chesney, men det är väl de här, alltså, det känns inte som att han vill gå. Han älskar kanske sitt Arsenal. Vi kanske glömmer bort den faktorn ofta nu när vi sitter här och skickar runt spelare för att den knappt finns längre. Men han kanske känner så starkt själv också att han faktiskt eventuellt kan tänka sig att vara två eller ha så bra självförtroende att han tror att han kommer kunna veta.
Eller att han inte liksom får garantier om att bli första målvakt i någon annan klubb av hög dignitet.
Så kan det också vara, absolut. Ja, den statusen har han ju inte.
Nej,
att
han
kliver
inte
in
det
som
efter
helst.
Liksom år nu bakom sin tvåan.
Marco Reus, en spelare som fortsätter att kopplas ihop med Arsenal. Kommer det någonsin att bli av, Sjögren?
Nej, men jag älskar det här. Jag har faktiskt bett om att få ta den här punkten.
Det är väl både Arsenal och Liverpool som kopplas ihop med Reus här. Alltså, det känns som att Reus här efter Sterling-affären, det känns väl som att det är drömnamnet bland Liverpool-fansen.
Ja, men det känns. Men jag älskar det här Arsenal-grejen, för att det finns ju ett namn som florerat så intensivt på Arsenal-forum och Arsenal-diskussioner överallt nu senaste veckan, som heter Mossi Özkan. Som man säger en agent, eller påstår sig vara en fotbollsagent på Twitter, som skrivit att Arsenal kommer
göra, liksom,
kommer göra sommarens största affär, har han skrivit. Och så har han en polare som man brukar chatta med på Twitter som heter Mems Dogi, bara det är briljant. Som då har gjort en Periscope-film nu när man kör livesändning. Där han går runt i Mayfair i London och så filmar han bilar av ett visst märke som är Rolls Royce. Och då har ju folk lagt upp ett och två och då hävdar att men det måste ju mena att Marco Reus är klar. Måste mena att Marco Reus är klar. Den är ju briljant.
Där kan vi snacka silly.
Men jag älskar
men agenten. Har någon liksom kunnat tyda om den här agenten?
Han finns på riktigt. Det är oklart om han är agent, men han förekommer faktiskt i en Daily Mail-artikel där han hjälpte Olivier Giroud. De hade ett möte för något år sedan här. Men det ska handla om andra kommersiella avtal, att han snarare liksom var rådgivare i sponsoravtal och sånt där. Så det är oklart om han är så involverad i spelaraffärer. Han bor ju uppenbarligen i London och Hamburg och liksom pendlar däremellan. Så han är inne i fotbollsvärlden, men det man kan fråga sig är varför i helvete han skulle läcka, alltså om han nu skulle på något sätt skulle vara inblandad i att Marco Reus ska flytta till Arsenal, vilket känns fullständigt osannolikt att han är inblandad och att det ska hända. Varför skulle han då liksom läcka grejer längs affärens gång? För en sån övergång behöver ju inte komma ut i media, för att det skulle inte gynna någon. Det skulle ju snarare riskera saker. Och han skulle ju förstöra sitt eget rykte så mycket så att han liksom skulle vara untouchable i de klubbarna sen om han så offentligt visar att det är han som släpper uppgifter. Så jag har ju extremt svårt att se att han skulle ha någon slags inblandning överhuvudtaget eller veta någonting överhuvudtaget. Det känns snarare som han vill få ut sitt namn för att liksom bli någon slags it-kille och kanske få lite andra uppdrag.
Han har helt enkelt tappat vettet.
Exakt, men man älskar ju Rolls Royce. Jag tycker det är genialt arbetat faktiskt.
Mm. Nej, men
Innan vi stänger Royce då, så är det ju intressant att fundera kring Liverpool fansens drömmar kring Royce. Alltså, ja, jag tror inte att han flyttar överhuvudtaget. Men finns det överhuvudtaget på världskartan, oavsett hur mycket pengar de har, att de skulle få loss Royce? Jag säger nej.
Ja, jag förstår inte heller. Om han ska lämna Dortmund, då är det väl för liksom en solklar titelklubb, liksom en jätteuppgift, en riktig prestigeklubb.
Vinna alltså Champions League.
Typ. Exakt, typ den nivån. Och Liverpool är ju, nu är ju Dortmund nere i källan, men de är, om man tittar i Europa, så har ju Dortmund fortfarande större chanser att vinna Champions League än vad Liverpool har, får man väl ändå påstå. När de nu fick behålla Royce, fick behålla Gündogan och liksom håller hårt i Hummels. De har ändå hållit hela sitt lag då också. Mm. Och det var en sån prestigegrej uppenbarligen, rapporterar ju all tysk media, när Royce skrev in i omklädningsrummet efter att han skrev på det nya kontraktet och liksom övriga laget bara ställde sig upp och applådera för att han visade sin kärlek till klubben. Sen tror jag också att det finns någonting någonstans i avtalet eller muntligt som är sagt att Royce, om det kommer den här Real Madrid-Barcelona, då får du gå ändå. Jag är så svårt att säga att han skulle förlänga på det sättet annars. Men Liverpool förstår jag inte alls varför han skulle gå.
Men det är intressant tycker jag med Liverpool, man kan fundera över det här. För i fjol sålde de Suarez, jättestor peng, skulle spendera pengarna, la dem på lite olika, i lite olika påsar och ja, det blev en blandat resultat kan man säga. Nu har de ju kanske skalet av en talangfull trupp med potential. Men det de behöver är ju att få in den där spelaren som gör skillnad. Mm. Men även om man får in 49 miljoner pund för Sterling, så är det inte så lätt att få in den där spelaren. När du inte har Champions League att locka med, när du inte har ett löneläge som är jättehögt att locka med. Jag har svårt att se att de skulle få in den spelaren. Även om man vill få in den spelaren, spelartypen som är den där 45 miljoner pund spelaren.
Jo, men man svär ju lite i kyrkan och man kommer få så jävla mycket skit från alla galna svenska Liverpool-supportrar som det kryllar av. Med Soran Ismail med någon slags hö. Det blir sax längst fram, vad fan. Ja, men jag vill ju också, alltså, man måste ju någonstans tänka vad Liverpool har för status egentligen. I Sverige är det ju svinhög, för vi har den här gamla Tipsextra tiden och de var stora då. Det var gamla brittiska spelare. England är jättehög för de liksom var mästarna och har den prestigen. Men på senare år har de inte gjort så mycket i Sydamerika. Hur tänker de kring Liverpool, de killarna som växer upp där liksom? Jag tror inte att det är svinmånga Liverpool-tröjor på gatorna i Buenos Aires liksom. Och Spanien, Italien, hur stora Liverpool är, det känns ju inte som de har den statusen där överhuvudtaget. Så det känns som vi ofta överdelar och tycker att det är så himla stort att spela för Liverpool. Men jag tror inte att liksom dagens världsstjärnor tycker det. Det känns ju verkligen så. Så jag tror inte heller att de kan lösa den it-spelaren som liksom kommer skjuta hem ligan till dem. Jag tror inte att det går oavsett hur mycket pengar de har. De får ju satsa på andra hästar och scouta och försöka ta dem som de andra inte ser.
Ja. Och apropå Liverpool då, hur starkt står sig Rodgers namn som tränare? Om Royce kollar på, i det här fallet Rodgers, vad tänker han om Rodgers? Han står väl inte lika starkt som han gjorde för en
två år sedan. Så är det ju. Men alltså jag tror, det är klart att tränarnamnet spelar väldigt stor roll, men jag tror inte Rodgers, varken åt det ena eller andra hållet, alltså att han skulle vara för litet namn heller för att locka till sig en bra spelare, det tror jag inte, utan spelarna tittar på möjligheten att vinna titlar och lönekuvertet. Det är liksom det som lockar framförallt.
Men han har inte den statusen ännu att han kan åka ut till en flygplats och ta med en spelare som är klar för en annan klubb tillbaka till sin klubb. Där är han ju inte. Men jag håller med, jag tror ingen avskräcks av Brendan Rodgers, det tror jag inte.
Nej, och i slutet på den gångna säsongen så var ju känslan att det var 50-50 om han ens skulle bli kvar den här säsongen. Är han möjligtvis den tränare som blir av med jobbet först i Premier League den här säsongen?
Jag tror att han kommer i och för sig att starta ganska högt upp på de listorna när det gäller när oddssättarna sätter oddsen. Jag tror att nykomlingarna kommer som alltid vara högt upp på de listorna. Men Rodgers kommer nog också vara stå ganska lågt så att säga på de listorna, för att hans förtroendekapital är ju ganska litet efter den våren som de ändå gjorde.
Och sen måste ju han har en knepig situation, just för att vi pratar om den här statusen de ändå har i England. Fansen där förväntar sig ju stora resultat ganska omgående och kanske inte ser det, att han inte kan förstå. Han kan inte göra som United gjort nu när det gått emot och bara ta in världsspelare på världsspelare på världsspelare. Det går ju inte där. Nej. Så har de gjort det för Suarez pengarna. Så vad kommer de göra det för Sterling-pengarna? Men de har inte de möjligheterna. Så då måste man ju justera förväntningarna. Det känns inte som de är justerade därefter riktigt.
En tränare som inte kommer få sparken mitt under säsongen, det är Arsene Wenger. Om vi ska stänga Arsenal-kapitlet. För han säger ju själv att en eller två värvningar till är målet. Om vi utgår från att han sätter de målen. Är Arsenal en klubb som kan vinna ligan den här säsongen? Är de så bra?
Ja, jag tror det. Jag tror att Chelsea kommer vara lite sämre nästa år. Jag tror att Arsenal kommer vara lite bättre nästa år. Och den lilla skillnaden gör att de kommer att blanda sig i det på allvar. Så ja, de kan vinna titeln. Jag tror Cech kommer göra stor skillnad. Det är ett antal poäng extra tack vare honom. Får de dessutom in den där 1-2 spelaren som en Gea snackar om, förhoppningsvis då den där anfallaren som håller världsklass, då tror jag definitivt att de är en het titelkandidat.
Jag tror de behöver en målkung också. Det känns som man behöver ofta, alltså du behöver en målare som räddar poäng, du behöver en anfallare som räddar poäng. Och det där känns det som de fortfarande har luckan. Och det är ju fan den svåraste luckan att fylla också i och för sig.
Så är det.
London-rival i Tottenham uppges vilja ha Miralas och James McCarthy från Everton. Är det två spelare som är bra identifierat i så fall av Spurs?
Ja, alltså Mirallas tycker jag var väldigt mycket upp och ner förra säsongen. Jag tycker inte alls att han levde upp till den debutsäsongen han hade i Everton. Jag kan ändå förstå att klubbar tittar på honom. Han är ju väldigt irrationell, han är speedig och det händer saker när han spelar. Men jag tycker inte att han är så jämn så att han ska vara en sån där spelare som Spurs värvar och tänker att nu har vi fått in en klassspelare. James McCarthy är ju mer intressant tycker jag för Spurs del. Det skulle vara en central mittfältare av riktigt, riktigt hög klass. Jag tror också att han är en sån som skulle ta nästa kliv om han fick en flytt till Tottenham. Då har han ju gått liksom Wigan, Everton, Tottenham, små steg hela tiden. Och ja, jag tror att för rätt pengar då är det en bra värvning.
Men det jag fastnar för när vi kollar Tottenham i början av den här veckan, det är L'Equipes uppgifter om att PSG vill ha Stamboli. Och då blir jag, vänta nu lite, vad ska han göra för avtryck i PSG? Kan ni berätta?
Som han inte har gjort i Tottenham?
Ja.
Ja, alltså, jag tror att han har, dels har han ju avsevärt högre status hemma i Frankrike än vad han har i England. Av naturliga skäl, jag menar när Montpellier vann ligan så var ju han ändå en av de viktigaste spelarna där. Och var ju mittfältslunga som kunde springa hela dagen lång. Och kommer han till PSG så accepterar han att sitta på bänken. Han kan gå in och göra skitgörat när de möter liksom Lorient borta en regnig onsdag. Så att jag ser i så fall bara som att de identifiera att de behöver en truppspelare. För jag tror inte, jag kan knappast tänka mig att de köper en till startelvan.
Nej, men det känns också, de förstod ju vilket fel de gjorde med Kabay där. Han värvade dem som truppspelare, men han tyckte ju inte själv att han var en truppspelare. Det ska ju sig grot. Nu har det till och med pratat om Albin Ekdal till PSG, så att det är ju tydligt att det är liksom den bänken som de är första hand ska värva till. Och då är det väl inte så dumt att ha en sån kille som kanske kan känna lite för den klubben också. Mm.
Vad tror vi annars om Tottenhams trupp i dagsläget? Spontant känner jag att Pochettino också är sånt där namn som kan ryka under den här säsongen.
Okej, du menar så, ja. Få sparken. Mm. Jag tror du menar att han skulle tvärtom, alltså att han skulle handplockas av någon annan klubb.
Nej, det är helt annat. Jag blir orolig när jag kollar över hans trupp. Jag skulle vilja se lite mer stora namn som ryktas in.
Det är fortfarande en trupp med potential snarare än liksom etablerade spelare och klass och så att,
men de får ju behålla den, det är också en
de får
poäng.
Behålla dem ett år till. Och det är ju en fördel då med att Tottenham inte var så bra så att liksom, de är sönderköpta som så 15 har varit nu två år i rad. Utan de har varit sådär lagom bra så att ingen klubb liksom nyper deras spelare. Och det är väl Kane då som i så fall är den som klubbarna tittar på. Men han är ju lite för bra istället och betyder lite för mycket för den klubben. Så att då säljer de inte av den anledningen istället. Så att de rimligen borde de ju var bättre den här säsongen än vad i fjol, men jag tror inte att de räcker till när det jämför med de klubbarna som kommer slåss om Champions League-platserna. Om de inte värvar. De har i alla fall, om vi lägger till på Spurs, de har i alla fall tänkt rätt nu med att verkligen förstärka upp försvaret. Alde Firell är ju en jättebra värvning för dem. Kieran Trippier tycker jag också är en bra värvning. Det är där tycker jag de har varit svaga år efter år och aldrig liksom haft den där riktigt trygga defensiven. Så att,
ja, men får de utveckling på övriga truppen också så finns det, alltså det finns, man talar ju ofta att det måste värvas, förstärkas, men det finns en jävla poäng för en sån klubb som är lite under toppen och faktiskt får behålla och vidareutveckla, framförallt när du har en sån trupp som faktiskt är utvecklingsbar minst sagt. Så det kan ju lyfta ändå.
Och Southampton blir än en gång påminna om vart de befinner sig i näringskedjan med Alderweireld.
Så är det.
Och Klein. Och Schneiderlin. Alltså jag tror tyvärr när det gäller Southampton nu att de klarade det ett år, blir sönderköpta. För då fick de ändå behålla en ram i startelvan som ändå var rätt stark. Och jag menar, visst de tappar Ricky Lambert, men det var inget problem eftersom de fick in en bra ersättare i Pelle liksom. De tappade liksom spelare, så lyckades de fylla igen de hålen ganska bra. Jag menar, Chambers var ju ingen stor förlust för dem. Klein fanns ju i bakfickan. Men att återigen nu bli så underköpta, vilket de i princip blir med Klein och Schneiderlin, för det är deras två viktigaste spelare, tycker jag. Och då tror jag att de får riktigt, riktigt tufft i år. Och med tufft menar jag inte att de automatiskt kommer åka ur. Men jag tror att nu kommer de få slåss på den under halvan. Det tror jag.
Begovic har också varit en rubrikernas man efter att han väljer Chelsea. Och ja, då var vi inne på bänkspelare igen vad gäller målvakter.
Benkovic.
Ja, där har vi ju smeknamnet på
honom. Ja, för fan.
Hur deprimerande är det att han väljer Chelsea?
Ja, men jättetråkigt. Alltså det är sånt slöseri med talang tycker man. Alltså det är ju så här, man pratar ofta om att fotbollsspelare måste ha stora egon för att lyckas och sådär. Och han kanske tror också att han ska in och konkurrera där, men om han ska konkurrera ut Courtois så liksom, då ska han vara så sinnessjukt mycket bättre än Courtois också, för Courtois är så mycket yngre och Chelsea har ju liksom gjort en poäng i att han ska vara deras framtid. Så han måste ju inte bara vara lite bättre, utan han måste vara mycket bättre för att kliva om där. Så det känns ju fullständigt osannolikt. Så att han har väl köpt sig en bra pension kan man säga.
Ja, men det är tråkigt med Begovic att han, men det är ändå, någon ska ju ha den där posten. För de här storklubbarna vill ju alltid ha en superbra.
Men de används ju knappt. Det är ju sånt slöseri.
Nej, alltså, det är ju stå med inlägg på uppvärmningen.
Ja, liksom. Sen var det en alibi målvakt i kupperna. Det kan man ju också stå över. Alltså, jag tycker att det är sån lyx. Alltså jag förstår ju klubbarna absolut, men jag kan inte riktigt förstå spelarna som köper den och var den killen liksom.
För den här situationen är ju ändå extra unik i det att den målvakten han ska försöka slå ut är Courtois, som kommer vara världens bästa målvakt här inom ett antal år i alla fall.
Ja, men lyckades inte check så känns det ju inte som Begovic ska göra liksom.
Nej, det blir väldigt, väldigt svårt. Ja, men jag tror att spelarna resonerar som varit inne på tidigare liksom, de ser det som, de har tagit sig till den här nivån för att de tror på sig själva, och i deras värld så tänker de att ja, men jag går dit och krigar om dem, men min förmåga så är chansen, och kommer en skada kanske så får jag chansen, ja. Och så tar jag den och så är jag så pass bra så att det inte går att peta och så vidare, och kanske får den där utvecklingen också som man hoppas på. Så att, men jag är glad att Fabian Delph inte tänkte så, utan att han tog sitt sunda förnuft till sig och valde att stanna i Aston Villa, för att det hade ju varit en liksom sån flytt som vi har sett tidigare. Man går till det där storlaget och sen blir det inte så som man hoppas. Mm.
Chelsea är annars nästa klubb att koppla sig ihop med. Pedro från Barcelona, Glenn Strömbergs favoritspelare som jag varit inne på tidigare. Är det en spelare som Chelsea behöver?
Alltså, jag undrar vad Chelsea letar. Ska de ersätta Cuadrado och de här längst ut på bänken? Liksom? Är det de ska ersätta nu? De här som Kyrle har suttit där, De Bruyne har suttit och värmt. Liksom? Är det den killen de ska in? Då är ju Pedro en ganska dyr lyx. Även fast han som spelar typ förmodligen hade varit jävligt tacksam att ha en sån roll. För jag har ju svårt att se att han går in i startelvan där. Jag ser inte han, alltså han sliter ju och sådär, men har han de defensiva kvaliteterna är svårt att se. Han den fysiken som ändå krävs, tycker man på det sättet Chelsea spelar, det är också svårt att se. Har den genombrottsförmågan, alltså från stillastående med, han kommer ju ofta i fart och Barcelona gör det väldigt, väldigt bra, men det är också svårt att se, för Chelsea spelar faktiskt lite annorlunda. Jag tycker att det känns som konstiga rykten. Och att Barcelona ska sälja utan att kunna ersätta, och så ska de då sätta någon, ska Arda Turan få en träningskompis ett halvår nu bredvid bara i väntan på att kunna ersätta då? Det känns också jävligt märkligt. Mm. Då kan det bli som för Ben Arfa. Ni får bildgoogla honom. Han mår inte jättebra efter ett halvår utanför fotbollen nu.
Nej. Alltså känslan just nu med Chelsea är lite grann att de har en jättebra trupp. Det har de. Det händer inte så mycket på transfermarknaden. Men så har vi ju sett hur det har blivit med City tidigare säsonger när de har vunnit titeln och sen valt att köra vidare. Livsfarligt kan det vara att inte hela tiden rensa ut i truppen. Är det någonting som Mourinho kan, en fälla som Mourinho kan gå i den här?
Ja, det tror jag att han kan göra. Jag menar, han hade ju under sin första säsong i Chelsea en liten fade där med Roman Abramovich när de var oense över hur de skulle förstärka, och han ville ha en mittback den gången och han fick Talbenheim, och det var ju lite där deras relation blev lite frostig den gången. Men alltså, känslan är ju att Chelsea, han sitter ju lugnt i båten, för han vet att det är inte så många positioner som han egentligen behöver förstärka i startelvan. Men nog är känslan att Chelsea skulle behöva bredda truppen med någon spelare, för det kändes ju lite tunt ibland, och i och för sig så de klarar sig ju från allvarliga skador i mångt och mycket, och då klarar de ju av att styra det till en ligatitel ändå, men någon spelare till in, tycker jag nog att de skulle behöva bredda med. Jag tror ju fortfarande att de drömmer om Gareth Bale. Och att han i så fall skulle spelas som tia hos dem.
För det var väl lite grann problemet under den här säsongen också, just med Mourinho och det här inte rotera, och så gör han det så småningom mot Bradford, och då var jag där. Då var jag där, och då var han inte särskilt glad över de spelarna som hade fått chansen i den matchen, och var inne på just det att jag kan inte rotera min trupp, jag har inte de spelarna. Kastade spelarna rakt under bussen, vilket alltid är lite spännande att höra, men ja, det är väl just en mer bredd i truppen som man skulle vilja ha.
Ja, jag tycker också att du borde ta chansen när du är, alltså vi, som du hyllade Guardiola nyss, Kalle, och det är ju helt rätt, för att han ändå, som han gjorde i Barca, att när de var på topp så började han liksom göra om, för att det är ju då det är så lätt att stanna av och bli City, att du litar på det gamla och så här. Och liksom tar du bort, får du en knäskada på Eden Hazard, ska liksom Willian och Oscar vara liksom de kreativa krafterna, det känns, de är väldigt tydliga rollspelare, gör det de ska göra jättebra, men det känns inte som de kommer utvecklas ytterligare och bli de här världsspelarna. Borde man inte då, när man har chansen nu, kanske satsa verkligen hårt på något nytt sånt namn och kanske liksom rotera ut någon av dem, för att man vet att de kommer liksom inte explodera, med förhoppning att den här nya killen ska lyfta laget ytterligare en nivå, istället för att ligga kvar och vara nöjd när man står liksom.
Jag vet inte om de tänker sig att Mohamed Salah ska spela någon viktig roll
i, men nu verkar Fiorentina fortfarande förhandla där, så att han verkar vara på gång, och
det känns ju naturligt att han byter dit permanent egentligen.
Cuadrado ska väl också uppenbarligen bort vad det verkar, så att det är ingen av dem som han har fått en utväxling på heller. Ja, jag tycker det är en farlig fälla som han riskerar att flörta lite med nu. Mm.
För ja, City som sagt gick i den fällan och nu sitter man ju i en båt där man har en väldigt gammal trupp och man behöver ha in ungt blod. Raheem Sterling är ju ung, det är han. En annan spelare som är ung fortfarande är Kevin De Bruyne, den förre Chelsea-spelaren som fortsätter att koppla sig ihop med City, och det är han som ska ta den här transfer spending över ja, 1 miljard svenska kronor då. Kevin De Bruyne, vilken säsong han har haft i Wolfsburg, det har ju varit helt galet.
Ja, och det känns ju som en sån där spelare nu i Europa som är rimlig att värva, som går att värva. Absolut. Som är toppklass. Mm. Alltså Wolfsburgs chans att hänga i honom om det skulle komma riktigt stora klubbar som är där och rycker, den tror jag inte så stor, så att det känns rimligt att City är där och rycker, och då får de ju en ung, precis som du säger, ytterligare en ung spelare som på väg uppåt, och det skulle förbättra deras trupp avsevärt, tycker jag. Då tror jag att en sån spelare som Nasri till exempel känns överflödig.
Ja, men det är ju dödkött. Jaja Touré borde ju också försvinna snart. Mm. Men det som talar emot De Bruyne är väl, som hans agent också varit inne på, att liksom han blev ju lite bränd av Chelsea. Mm. Det var ett steg han inte lyckades med. Ska han då redan efter en säsong åka till en liknande klubb i samma liga och försöka göra samma sak igen? Det är nog inte helt liksom okomplicerat för honom. Hans agent har varit inne på att liksom, det finns ju Wolfsburg, inget dumt ställe att stanna på. De kommer spela Champions League och han kommer få jättechanser där. Så att det, på honom lät ju som han i första hand siktar på ett år till där. Sen vet man ju inte, kommer ett jättebud, så det är självklart.
Fan,
att han kommer
De Bruyne har en klok agent alltså. Ja, det välkomnar man ju verkligen. För annars brukar de här agenterna se till sin egen plånbok i första hand. Men om han resonerar så intelligent, då lyfter jag på hatten och säger, vad kul.
Ja, om han lyckas lika bra ett år till också, De Bruyne, då kan det ju faktiskt komma liksom, alltså City är ju en av världens största klubbar, men han skulle ju kunna bli en av de riktigt, riktigt, riktigt heta mittfältarna i så fall, som skulle kunna liksom mer eller mindre välja och vraka. Mm. Så om jag var hans agent skulle jag också tycka att han skulle stanna ett år till.
Men då kommer vi tillbaka lite grann på tränarnamn igen, och apropå att han blev bränd av Mourinho, Manuel Pellegrini, är inte det en sån spelare som är eller en tränare som är lite mer behaglig att komma in under? En spelare som lägger armen runt istället för det motsatta?
Ja, men bränd och bränd, alltså...
Han tog inte chansen.
Nej, alltså, det var ju extremt hård konkurrens i Chelsea där och då. Och många startade ligapremiären, om inte jag är helt ute och cyklar, och var bra i den matchen. Men sen var det ju extremt hård konkurrens, och jag vet inte om
min
det var
liksom
Mourinhos fel eller liksom, det var ju bara ett resultat av att det var väldigt hård konkurrens.
Ja, min känsla var att han inte fick en ärlig chans, för han var bra i början.
Han var bra i början,
och man var väldigt sugen på att se vad han skulle åstadkomma. Men det blev aldrig liksom, det blev aldrig en ordentlig chans. Är det ett underbetyg till Mourinho?
Nej, det vet jag inte om det är. Men alltså, Mourinho är väldigt, väldigt tydlig med vad han vill ha av sina spelare. De ska fogas in i systemet och så vidare. Och jag menar, ingen kan ju säga att han har rattat Chelsea på ett dåligt sätt under de här 2 åren han har varit där nu. Så att,
men samtidigt, han har inte fått ut maximalt av sina spelare på något sätt. Alltså, han har ändå fått se De Bruyne passera som sen exploderar. Han har sett Mohamed Salah passera som sen gör det väldigt, väldigt bra. Han har inte fått in Cuadrado, och han fick inte in André Schürrle som gör det bra i tyska landslaget, som vinner VM.
Jo, men Schürrle är ju inte en spelare som ska vara ordinarie i Chelsea. Så
ska han värva honom då? Finns ju kritik att ge här, tycker jag.
Ja, men behöver vi i alla fall ha den där truppspelaren.
Jo, men är det rätt kille? Är det här rätt snubbar att satsa på när de bara kommer in och ut?
Nej, det är det ju inte. Men det är ju spelaren själv också som väljer att gå, kanske. Det vet vi ju inte.
Ja, men det får man vara tydlig när man köper dem. Att det finns liksom, du börjar här bakom, men du har alla möjligheter.
Men det där är alltid svårt. Alltså, jag tror att alla spelare, de går med tron på att de vill.
Ja, jo, självklart.
Utvecklas det kanske inte just det som de hade målat upp själva i sin egen värld. Så att jag tror att det där är svårt att ratta och liksom få liksom spelare att stanna och vara nöjda med att sitta vid sidan.
Ja, men jag tycker ändå det finns kritik att ge när sådana bevisligen riktigt, riktigt bra spelare bara passerar utan att han får någon slags nytta av dem.
Ja, där kan jag faktiskt vara med i Sjögren. Alltså, det är du inne på också, att han kan växa ut till en av liksom, Europas giganter. Ja. Och så har vi honom i ett Real Madrid om 5 år, då kommer det ju se lite lustigt ut i backspegeln med en liten sejour i Chelsea där.
Absolut, ja, men det håller jag med om. Men vi vet ju inte om han gör det ännu. Han har gjort en väldigt, väldigt bra säsong i Wolfsburg, men vi vet ju ännu inte om han kommer ta det där steget.
Men om han går till City och imponerar och skjuter en ligan till dem, kommer det se ännu konstigare.
Då kommer det se, då kommer det såklart vara en liten långnäsa för Mourinho.
Det är upplagt för lite ökad rivalitet här mellan Chelsea och City om De Bruyne skulle gå till City och göra succé.
Det vore trevligt.
Ja,
det
var...
Men City Mourinho måste... hade inte varit jätteglad i alla fall.
Jag tycker det där är intressant det där med just det där med hur alltså hur så barriärerna mellan klubbarna har blivit mindre och mindre de senaste åren. Nu är liksom barriärerna väldigt, väldigt små. Mm. Alltså Frank Lampard kan gå från Chelsea till City. Det är ingen som ens höjer på ögonbrynen när Johnny Evans ryktas vara på gång till Arsenal. Mm. Det är liksom, det är naturligt. Mm. De behöver en mittback som ska vara backup och då tittar de på Johnny Evans. Det hade inte varit överhuvudtaget på kartan för 5-6 år sedan.
Mm. Det har väl också med att göra med att det inte finns några egenfostrade spelare. Det finns knappt några engelsmän i klubbarna. Det finns liksom ingen klubbidentitet i spelartruppen längre. Så den får liksom vara på läktaren nu istället på något sätt.
Ja, och sen att spelare liksom kan komma och gå liksom, De Bruyne kan nu komma och bita Chelsea i svansen igen liksom. Mm.
Men positivt i liksom i den bemärkelsen vad gäller fotbollen och ämnet modern fotboll, det är ju ändå att Delft som sagt nobbar City. Hur mycket ska vi jubla över det?
Nej, men det är klart man jublar över det, för nu har man ju sett så många spelare som har kommit till de här typerna av klubbar och de köps egentligen som rena bänkspelare och sen blir det exakt så och så tynar de bort. Jag menar, Scott Sinclair är väl det bästa exemplet på det. Varför gick han överhuvudtaget i Manchester City för? Och förstörde sina karriärmöjligheter i princip. Att Delph nu stannar när det ena dagen rapporteras liksom att ja, nu går han. Och sen att det blir den här helomvändningen till att han ändå säger nej, jag stannar. Det ska vi verkligen jubla över. Det applåderar jag.
Men City för helvete, alltså, vad är det som pågår egentligen? Alltså de förlorar sin ligatitel, de får FFP-lättnader, de har råd, de säger visserligen in Sterling, men jävlar vad still det står. De har möjligheter att liksom lösgöra jättekapital bara, de får iväg Yaya Touré och Samir Nasri, det är jättehöga löner för spelare de egentligen borde flytta på nu liksom. Alltså varför händer ingenting?
Ja, nej, det kan man undra. Jag hade ju räknat med att de skulle jobba stenhårt på att få in en riktigt bra försvarare här i sommar. Och vem det är ju jättesvårt att pinpointa. Men nu står de ju där med den där backbesättningen som inte var tillräckligt bra den här säsongen som var.
Vi ska ta och avrunda podden, men inte helt och hållet. Det här är nämligen bara del 1, mina vänner. Vi kommer alldeles strax... Eller det gör vi inte alls. Det här är ingen radio. Ni får ta och öppna del 2 helt enkelt i er poddspelare. För,
det händer så jävla mycket. Vi måste ha två delar.
Ja,
och du flydde till Vigo igår, din jävel.
Ja, jag vet. Vi kompenserar med en extra timme strax tillbaka. Nej, det är vi inte. Det här är ingen radiokanal.